I dagens Mondo Nerazzurro.
Vad gick egentligen fel mot Rubin Kazan och Siena? Vi blickar framåt mot Kiev och Fiorentina nästa helg och så pratar vi lite Hillsborough, lite Stankovic och lite Kivo. Allt här på semperinter.com. Mondo Nerazzurro här på semperinter.com. Och med mig idag har jag återigen Sia Vushfalahi och Nima Tavalli. Och vi kommer gå rakt in på första punkten som är katastrof. Mina vänner, ett kryss mot Rubin Kazan hemma och sen ett totalt platt fall mot Siena. Hjälp mig här. Om vi börjar gräva in på Rubin Kazan och jag ber Nima börja.
Ja, alltså jag är inte så förvånad över den här matchen mot Rubin Kazan. För det är som vi sa i förra veckan att det är, Rubin Kazan är ett bra lag. Det är inte något jävla blåbärsgäng liksom, som man bara spelar över hur som helst. Det är ett lag som har slagit Barcelona och som inte har haft problem innan. Och även borta hemma. Så det, jag är inte alls förvånad att Rubin Kazan blev så svåra som de blev. Det som däremot jag tyckte att var lite olyckligt var på något sätt att vi föll tillbaka till Roma-matchen i balansen på mittfältet. Det var inte bra. Återigen så var det där med Pereira och vart han ska spela och så vidare. Så jag vet inte, där har Strömmar lite att jobba med. Han verkar ha fastnat lite grann med att han på något sätt ska använda Pereira på mittfältet. Jag förstår inte riktigt varför. Eller så är det så att han, som han själv säger nu efter matchen mot Siena, att vi lider av att våra ytterbackar är för offensiva, för det gör att då våra defensiva mittfältare måste täcka upp bakåt. Och det gör att det skapas ytor mellan defensiv mittfält och de tre där uppe på topp. Och ja, det är ju så på grund av att han inte vill ha tre spelare som jobbar hem i defensiven. Och då blir det ju så. Då blir det ju stora hål. Så att han har lite att jobba med det.
Ja, det som är grejen med Rubin-matchen är att vi kom undan med blotta förskräckelsen. Det var ingen vidare match. Alltså vi kvitterar sent i 92 minuten och det är helt enkelt för dåligt igenom hela matchen. Rubin är precis som Nima säger ett bra lag. Men vi ska kunna undvika att släppa in två mål på det sättet vi gör. Alltså, Jonathan går in och glidtacklar ner en spelare som är felvänd och helt ofarlig. Och bollen är på väg ut ur straffområdet. Alltså division 8 i Sverige ser jag inte en sånt där. Och spelar man i Serie A och spelar man i Inter så det är okej att göra misstag. Men ett sånt här misstag det ska man inte kunna göra på den här nivån. Sen så andra målet, jag tycker det är många som ger Ranocchia skit där för att han inte tar ner Rondon. Men det är ju först och främst Samuels fel. Samuel slår en rak passning upp i plan som går fel. Och i det läget så ligger Rubin med 3-2 på den planhalvan. Och alla ligger fel. Rondon hade lekstuga med Samuel i hela matchen. Och om Samuel med sin fysik inte ens kunde vinna en nickduell mot Rondon, ska Ranocchia gå in och knuffa bort honom enkelt? Nej, det händer inte. Det är såna här grejer som man ska kunna slippa. Och det är återigen samma sak som vi kommer komma tillbaka till i matchen mot Siena. Om vi inte avgör matcherna tidigt eller kontrollerar dem, Så verkar det som att ett individuellt misstag kan äventyra hela matchen direkt. Nu var det ju bra att vi fick med oss en poäng från den här matchen. Då jag tycker att Rubin Kazan hade förtjänat att vinna med tanke på hur saker och ting utspelade sig.
Perfekt. Men då, det blev i alla fall inget poäng nu i helgen mot Siena. Och där har vi mycket att prata om. Vad gick egentligen fel, Nima?
Alltså, det låter lite... Det känns inte som, alltså när vi fjol med Ranieri så förlorade vi matcher och vi spelade inte bra. Här mot Siena spelade vi ju faktiskt bra. Alltså vi skapar väldigt, väldigt mycket chanser. Men trots att vi skapar mycket chanser så skapar vi inte de här riktigt, riktigt heta målchanserna. Det gör vi ju inte. Vi har lite skott och vi har någon ribba där och någon stolpe där. Men det känns ändå inte som att vi har den här spets, alltså den här riktigt, riktigt heta liksom, chanserna som vi skapar. Men sen är det ju så att det här är Serie A. Det är ingen liga i världen där lagen är så sjukt väldisciplinerade i försvarsspelet och kan ställa om till kontring så snabbt som ett lag i Serie A. Även ett bottenlag i Serie A kan göra. Och det är där vi blir straffade. Det brist i koncentrationen i liksom, i den här balansen från, som Stramaccioni själv sa, att han tyckte att Varje gång vi anfaller så har han nästan hjärtat i halsgropen. För att han är rädd att tappas till boll nu så åker vi på en kontring och det blir mål. Och det är just den här balansen. Alltså när inne vi ligger i försvar, alltså när motståndarna kommer mot ett samlat interförsvar. Då hittar de inga ytor, då kommer de ingenstans. Men det är just det här avståndet mellan det defensiva mittfältet, de tre framför backlinjen samt de tre där uppe. Och det är en ocean av avstånd. Och det är det som gör att de gör två mål. Och de är kliniska. Lagen i Italien är kliniska när de får sina chanser. Det är väldigt sällan man... Så att jag tycker inte att vi gör en dålig match. Vi är dåliga i avslutsfasen så får vi inte riktigt till det. Och där är som sagt, där saknas nog Palacio med hans rörlighet faktiskt. Jag tror det känns lite grann att vi blir för centrerade. Vi har inga löpningar som kommer. Jag tror att med Palacios rörlighet och Militos rörlighet, eventuellt också Sneijder eller Cassanos spelintelligens, så tror jag faktiskt att det kan bli mycket, mycket bättre. Men man ska inte skylla på att, som Stramaccioni säger själv, så vi kan inte skylla på att inte hade Palacio på plan. Det kan vi absolut inte göra. Men, det handlar om att måste bli mer konkreta framför mål. Så är det.
Vi måste grina med det. En spelare som Milito är väldigt bra när det kommer till att röra sig och att utnyttja ytor. I den här matchen så tror jag Siena hade alltså inte 11 spelare på egen planhalva, utan det var 11 spelare i princip i eget straffområde. Och då får man inte ut lika mycket av Milito som man kanske kan önska att man får. Visst så löper han och han löper runt, men i den här matchen var han totalt osynlig och isolerad. Och grejen med Palacio är att med den speeden han har så kan han ge Inter en ytterligare spets i kontringarna och även i boxen. För att han kan göra en mot en. Han kan ta bort en, två spelare. Jag tycker att vi kommer tillbaka där till det jag pratade om mot Rubin Kazan. Inter gör en bra match. Alltså helt okej. Okay. Vi skapar mycket chanser, men det är individuella misstag som återigen fäller oss. Till exempel när Sneijder kommer helt fri och alla tror han ska skjuta, men han väljer att passa. Ja, Gud vet vem han skymtade på bortre stolpen, men Milito kom dit kanske 5 sekunder senare efter att passningen slås. Och jag vet inte, det är de här grejerna som avgör matcher, för om Sneijder gör mål där, då blir Siena tvungna att anfalla. Och anfaller Siena så kan jag garantera att Inter hade gjort fler mål. Sen är det inte bara anfallsspelet det är fel på, utan försvaret också, som ni har snackat om. Att vi är ytterst sårbara på kontringarna. Juan Jesus visar att han är ung och orutinerad. Alltså att han i andra målet liksom, han ska följa med sin spelare. Nej, det är första målet. Han ska följa med sin spelare i löpningen och inte stå still. Istället står han still och de kan komma in bakom och det blir mål. Andra målet, han täcker inte inlägget. Nagatomo tappar markeringen. Jag menar, det är sånt här man ska kunna undvika. Men Juan Jesus är bara 20 år. Han kanske inte har den skolning som en italiensk mittback får vid den här åldern. Och han lever mycket på sin styrka och fysik. Jag kritiserar inte honom på det sättet att jag tycker han är dålig nu. Men jag menar att han har fortfarande mycket kvar att lära. Och det är just det här som gör att vi tappar.
Sen är det också just det precis som du säger. Så att det faktum att vi inte tar vara på våra chanser. Så det skapar ju en frustration i laget. Alltså man skapar mycket chanser men man sätter dem inte. Och det skapar ju en frustration som gör att man tappar koncentration. För man har inte liksom blivit. Alltså försvaret under matchens gång är inte vana vid att bli attackerade på. Och det gör ju då att tillsammans med Jean-Pierre orutin då som 20-åring gör ju att man brister i koncentrationen för en liten sekund. Och det är allt som krävs för att återigen italienska lag från topp till botten är sjukt väldisciplinerade och sjukt organiserade så tillvida att de straffar dig direkt om du ger dem yta. Det var det som hände. Och det var mycket av det vi såg även i fjol med Ranieri. Att han tyckte liksom att fan, varenda jävla första skott vi åker på.
Exakt.
Alltså varenda första skott vi åker på blir ett mål. Och det lite grann så, fast ändå inte. För nu har vi ett helt nytt lag skulle jag vilja säga. Men vi har en backlinje som är 20-åring och en 24-åring. Liksom. Så det är en helt annan grej. Men sen ska man också komma ihåg att det här var en match där Javier Zanetti. Alltså, det finns en annan aspekt på det här. Och det är att Javier Zanetti bänkas av tekniska skäl, inte på grund av skada eller avstängning, utan han bänkar Zanetti av tekniska skäl. Och det gör han nog för att han vill på något sätt kunna brygga en, alltså bygga till ett, bygga en bro mellan den här gamla Inter och det nya Inter. Och Zanetti accepterar ju det, men Zanettis närvaro på plan lugnar ner och skapar en otrolig balans i laget. Om nu fanns inte den balansen.
Men jag tycker också med tanke på vad Gargano hade för dag och med tanke på hur, alltså, hur kanske Guarin eller till och med Cambiasso spelade, så tror jag att Zanetti hade gjort mycket mer nytta på plan än dem. Faktiskt. Det är svårt att analysera vad exakt som går fel, men jag tycker Zanetti, om Stramaccioni tycker att vi lider för mycket av att våra ytterbackar är för offensiva, då varför har vi inte Zanetti på plan? Då kan ju han bidra med stabiliteten. Nu så kan jag förstå att Zanetti, hur många matcher han än gör, hur mycket vi än ser honom springa i 90:e minuten, att han börjar bli till honom. Han kanske inte klarar av att göra 3 matcher på en vecka. Men, som du säger, hans närvaro behövs. Dock så vill jag också höja ett varningsfinger för att bara ta det på individuella misstag, som det kanske låter som att vi gör. Jag tycker det har synts väldigt länge att Inters problem ligger i det kollektiva försvarsspelet, inte bara på det enskilda. Det är till exempel som om vi går tillbaka till Roma-matchen där Silvestre hamnar i trubbel på grund av att han måste gå på stöta i en yta där det inte finns några mittfältare, där det borde finnas mittfältare. Han hamnar i skiten, precis som Juan Jesus hamnar i skiten idag, eller mot Siena. Det som är grejen är att det kollektiva försvarsspelet är för dåligt. Det är oceaner av ytor på mittfältet och centralt så rinner de igenom för enkelt. Det räcker med att ha en spelare som är bra en mot en. Rosina, Totti, Eremenko. Jag kan fortsätta rätt länge liksom. För att om den här spelaren då lyckas slå sin gubbe, så har han världens yta att gå på och lägga passningar. Och när jag själv har spelat fotboll så brukade min tränare säga till mig att en bra spelare som får en halv sekund för mycket på sig, det blir en jättebra spelare. Tänk dig då när en världsklassspelare får 10 sekunder på sig att göra någonting för att det inte finns någon som pressar. Då kan ju han göra i princip vad han vill. Stramaccioni måste hitta en lösning till hur mittfältets balans är i relation till försvarslinjen. För annars så kommer det se ut så här hela året. Och jag är så jävla trött på att vi ska behöva dominera och dominera och dominera. Sen kommer motståndarna få en chans att göra ett mål och sen är matchen körd.
Och där bryter jag in. Hur ska vi då kunna... Vad ska då Stramaccioni göra för att vi inte ska åka på precis samma typ av match imorgon mot Kievo?
Det han tänker göra nu, det är en trebackslinje. Jag tror faktiskt på det som en bra lösning. Folk kommer säkert sitta och säga nu, ja men då kunde vi ha kvar Gasperini. Men sanningen är att om Gasperini hade sett 11 backar i straffområdet hade vi ändå släppt in 8 mål per match. Stramaccioni, han tar trebackslinjen, det finns rätt spelare för det. Och jag tror att det kan ge rätt balans till laget, för att då har vi 3 centrala försvarare, sen har vi 2 mittfältare framför dem. Och om en av de här mittfältarna, kanske till och med 2 av de här mittfältarna, skulle trycka upp, då har vi en mittback som kan stöta utan att lämna spelarna ensamma en mot en.
Det är ganska intressant det du säger här. Vad är egentligen skillnaden mellan Gasperini och Stramaccioni i uppbyggnaden av en trebackslinje? Varför skulle det funka för Stramma om det inte funkar för Gasperini?
Jag tror att det skulle funka dels på grund av att det är helt andra spelartyper, och dessutom så spelar Gasperini 3-4-3. Alltså spelar ett rakt mittfält, eller 2 centrala mittfältare som står rakt. Och sen spelar han med liksom nästan 4 yttrar. Det kommer inte Stramaccioni göra. Han kommer spela ett 3-5-2 eller snarare 3-4-2-1, så som Napoli spelar, eller så som Udinese spelar, eller så som Juventus spelade mot Chelsea senast. Så kommer han uppträda, tror jag i alla fall. Och då kommer det vara som så att han kommer ha Juan Jesus, Ranocchia och Kivu. Kivu kommer vara lite grann den som styr de här andra, tror jag. Och Jesus med sin styrka och fysik kommer vara den som stöter. Och sen framför då har du två
bara... Om jag bara klickar in snabbt, låt Nima. om jag bara får flika in jättesnabbt, med Jesus, är att första timmen mot Siena så visade han ju prov på att ha en väldigt fin vänsterfot. Då tror jag att han kan komma till sin rätt lite längre ut till vänster i en trebackslinje. Så då kanske han kan komma i en position där han får visa sin vänsterfot och sin fysik mer och inte behöva blottas lika mycket defensivt.
Ja, det får, det kan man ju se som möjligt, men jag menar att Gasperini hade i alla fall inte de här backarna på det sättet. Och den här trebacklinjen kommer inte vara en 3-4-3, det kommer vara en 3-4-2-1. Det vill säga att du kommer ha två stycken defensiva mittfältare framför de här tre, tror jag. Alltså defensiva mittfältare, det vill säga Guarin, Gargano, Guarin, Cambiasso, Guarin. Alltså den typen av mittfältare. Och sen har du då Nagatomo och Pereira som går som galningar på yttre ytan. Och då har du de här, den här trojkan längst upp som Stramaccioni uppenbarligen inte vill ska hjälpa till i den sidan på samma sätt. Det sa han även i förra intervjun efter matchen. Att, så jag ser, i min värld så, är inte, så har inte tre offensiva spelare som inte som rör sig offensivt enbart. Liksom. Och det, då kommer det vara Milito med Schneider eller Cassano eller Palacio eller Coutinho eller hur det nu blir. Va? Så att det är så han vill, det är så han vill spela, och så vill ju inte Gasperini spela. Gasperini ville spela 3-4-3 rakt med Schneider som någon form av liksom djupliggande defensiv mittfältare och Forlan och alltså Milito på topp och Forlan på en kant och allt vad det var. Så att det är två helt olika system. Det här systemet tror jag också faktiskt kan fungera. Och det, om man kollar också på hur fotbollen har utvecklats lite mer, så ser man att mer och mer lag går tillbaka till den typen av trebackslinje som Italien hade till exempel under EM 2000. Då spelade man exakt så här. Man hade en trebackslinje, två yttrar, två defensiva mittfältare, en trekvartista, två anfallare eller två trekvartister. Alltså hur man vill lägga upp det, va? Så det går ju vågor där i fotbollen. Man märker att det är den typen av fotboll som fungerar. I alla fall i Serie A verkar den vara väldigt, 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 väldigt positiv.
Sen så är det ju stor skillnad på Stramaccioni och Gasperini på det sättet att Stramaccioni har med sig i truppen. Inte är mer enade, och jag tror att spelarna är mer redo att lyssna och ta till sig av det han säger än vad de var med Stramaccioni. Eller med Gasperini. Däremot så tycker jag att nu är det dags för Stramaccioni att hitta en uppställning som man kan bygga någonting på. Och som vi kan spela med under en längre tid. För att det börjar bli för mycket ändringar av formationer och för mycket olika startelvor och för mycket spelare som används i olika roller. Det leder bara till förvirring. Visst, att i den moderna fotbollen så måste man vara redo att kunna anpassa sig eller byta uppställning från 3-5-2 till 4-4-2 eller ja, ni förstår principen. Men det behövs en grundprincip som alla spelare är säkra i, och därför hoppas jag väldigt mycket på den här 3-4-2-1 eller 3-5-1-1 som Mediaset har rapporterat senast.
Jag tror också det faktiskt. Jag är helt med i det. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi får till en startelva eller får till en formation eller någonting som gör att spelarna känner sig trygga i och som gör att det funkar. Personligen tror jag att vi spelade mot Torino borta, spelade vi en 4-4-1-1. Och det såg väldigt bra ut. Men det kanske, då tyckte ju några, ja, tyckte ju inte skit för att vara provinciella och vara tråkiga. Men jag tror att det är just det som är, det visar ju än en gång att Stramaccioni vet ju vad som händer. Han märker ju det, att han säger själv det också, att mot Torino så hade vi inte det här problemet med ytorna i mittfältet på grund av att vi hade en länkspelare mellan mittfält och anfall och även mellan mittfält och försvar. Och det är, alltså han är ju helt rätt inne, och det är det som känns ganska skönt, alltså någonstans att trots att vi förlorar den här matchen mot Siena och trots att det inte ser så bra ut, så har vi en tränare som är medveten om vad det är som inte fungerar och är beredd att testa olika saker för att få det att fungera. Hade det varit Ranieri som gjorde att jag ville riva av med mitt hår, och så står han och liksom snackar om att men det här var en bra match. Det här var jättebra. Vi hade otur. Och det är liksom som att blunda för problemen. Stramaccioni gör inte det alls. Han går ut direkt och säger att även om vi hade vunnit den här matchen, så finns det saker vi måste jobba på. För det här är inte bra. Det här håller helt enkelt inte. Om det är trebackslinjer, fyrbackslinjer, det bestämmer jag, säger han. Men vi har grejer att jobba på. Och det känns ganska skönt. Det är väldigt nyktert och väldigt... Det är skönt, han har en skön sätt att se på det istället för att liksom blåneka att problemen finns där, och det känns väldigt betryggande.
Om vi då går vidare och tittar lite på matchen mot Kiev imorgon då, hur ska Stramma ställa upp laget och pusha sin taktik framåt för att vi ska ta 3 poäng, och är det ens rimligt att vi kan förvänta oss 3 poäng borta mot Kevo? Nima?
Att förvänta oss 3 poäng mot Kevo tycker jag absolut att vi ska göra. Nu måste inte komma igen för att det inte ska bli kris i laget, va? Eller i klubben. När vi vinner så kastar de skit på oss. Om vi nu skulle förlora 2 matcher i rad i ligan, då får de här olyckskorparna vind under vingarna, va? Så att, nej, jag tror definitivt att vi måste vinna, och det gör ju då att det sätter en oerhört press på truppen. Å andra sidan så är detta en bortamatch, och inte trivs bättre mot lag där de inte behöver föra spelet på samma sätt, för då får man ut, och precis som jag sa i matchen mot Siena, om parkera bussen, alltså det stod 11 man stod innanför, alltså hela deras lag var i eget straffområde. Här kommer ju inte Kevo göra det, här är Kevo tvungna att ändå försöka någorlunda föra matchen mot ett Inter, eftersom det är på deras hemmaplan, och det kommer passa inte ganska bra, och det kommer ge framförallt ytor till Milito och även Schneider eller Cassano eller Coutinho, vem det nu är av dem som spelar, och även till och med Ricky Alvarez som kanske spelar i den positionen, även om han har spelat djupare längre ner på mitten. Så att jag tror definitivt att inte kommer, jag tror faktiskt inte vinner detta, jag vet inte varför, men jag tror att det blir en 2-0-seger eller 3-1 eller ganska komfortabel seger, och det blir en gedigen arbetsinsats. Och när jag tittar på truppen så tror jag faktiskt att Milito gör 2 mål.
Just det, om truppen så kan vi ju snabbt nämna att Joel Obi och Mudin Gai är tillbaka, vilket känns väldigt skönt. Speciellt Joel Obi, som jag hade hoppats hade kunnat ta den här rollen som Pereira har fått ta på mittfältet ibland, den här vänster inne mittfältar rollen där han till och med kan komma ut på kanten. Nu så byter vi, så han kommer kanske inte få en chans att ta den rollen, men det känns skönt att de är tillbaka. Stramaccioni sa att de inte var 100%, men att de är tillgängliga, vilket är positivt. Nu kanske de börjar på bänken eller inte spelar alls, eller ja, vi kanske har dem till helgen, men desto fler spelare som kommer tillbaka, desto bättre är det. Jag sitter och kollar lite på Kievos trupp. Det är samma som vanligt. Kievo är ett lag som ofta genom att spendera väldigt lite och ha låga löner, så lyckas de ändå hålla sig kvar i Serie A. Jag tycker det är starkt. De har ett helt okej lag. Det finns spelare som kan hota och göra Inter illa. Jag hoppas speciellt på att Moscardelli inte får spela eller Vitsin, för han ska alltid vara så himla grym mot Inter. Jag tror faktiskt också på vinst. Jag tror att Inter tar tag i det här, men jag tror inte det kommer bli lätt. Däremot så verkar det ju som att den här förbannelsen med San Siro ligger kvar, och att vi får fortsätta jobba på att förlänga vår borta svit där vi har, vad är det? Vi har bara förluster och vi har inte släppt in något mål. Jag tycker att det känns som att det här är någonting med borta spelet som vi måste bygga på. Vi behöver såklart börja vinna hemma också, helst redan till helgen. Men vi behöver få igång ett ordentligt bortaspel. Alltså vi måste fortsätta bygga på det här bortaspelet. För om Inter kan vara fruktade när de kommer till folks arenor, så är det någonting som är extremt positivt att bygga på för framtiden. Jag tror på 3-5-1-1 som Mediaset har sagt. Jag tror inte att både Cassano och Schneider startar samtidigt. Jag tror det blir någon av dem, att i så fall faktiskt går mer mot Schneider än Cassano. Vi får se.
Så om vi då tippar resultat allihopa, så säger Nima säger 2-0 båda målen av Diego Milito. Stämmer det?
Det stämmer väldigt bra.
Och Sia säger?
Jag vill ju säga 2-0 också, men då får jag väl säga 1-2, även om jag inte vill säga att vi ska släppa in mål. Nej, men då tar vi 0-1 och Wesley Schneider tystar alla kritiker och gör mål.
Härligt, då gör den bittra kärringen som säger 0-0 och mer skam för Inter. Men i inspelande stund så spelar just nu Fiorentina hemma mot Juventus, och ser ändå mycket pigga ut, och det är det vi då kommer ställas emot i helgen, och jag tror på en tuff match. Fiorentina känns starka i år. Vad tror Sia om saken?
Jag tycker precis som dig att Fiorentina med Montella som tränare känns extremt starka. De har fått in väldigt intressanta spelare, speciellt i mittfältet. De har en spelare som jag tycker att Inter nästan borde ha försökt låna in eller ta in för en liten summa pengar som man hade kunnat ge en chans. Och jag snackar såklart om Borja Valero och även Pizarro. Inter saknar den typen av spelare som Fiorentina har ett flertal av. Vi saknar en spelare på defensiva mittfältet som kan slå en passning rakt upp i banan. Det som Thiago Motta gjorde väldigt bra förut. Fiorentina, som sagt, Montella som tränare. Jag tycker hittills att Montella har fått ut mycket mer än Stramaccioni har fått ut av Inter. Jag tycker att de har ett bra lag. Viviano står. Vi har spelare som Cassani, den nya, eller alltså Cassani i backlinjen. Vi har den nya Roncaglia som har blivit en idol för Fiorentina-fansen där de gör skämt om honom för att han är ball och han är grym helt enkelt. Han gjorde även mål i helgen. Sen har vi det här mittfältet med Borja Valero, Pizarro, Mati Fernandes, även om inte han spelar. Cuadrado, Miliacho finns med i truppen. Alltså de har verkligen gjort ett bra jobb. Sen så har de ju på topp en som jag inte ser som en spelare utan mer som en sorts fotbollsprofet. Och jag snackar såklart om Jovetic. Alltså jag vet inte hur det är med er, men när jag ser en spelare som Jovetic spela, då börjar jag tänka liksom på fornstora dagar. Alltså jag börjar tänka på gamla sköna lirare. Så alla lirare genom tiderna som har funnits. Alltså vi kan snacka Roberto Baggio, vi kan snacka... Ni förstår vad jag menar. Den typen av spelare som gör det vackert att kolla på fotboll. Och Jovetic är en sån.
Ja, Jovetic är en underbar fotbollsspelare.
Jag hoppas verkligen att vi slipper se Jovetic komma i många en-mot-en-situationer mot Juan Jesus eller Kivo eller Ranocchi eller vem som helst. För då kommer man bara sitta i hjärtat i halsgropen. Det blir en extremt tuff match och nu orkar jag inte ens jinxa längre med att vi måste vinna på hemmaplan. Nu, alla vet vilket resultat vi måste få hemma mot Fiorentina. Och så hoppas vi på att de sin vana trogen mot Juventus får 8 röda kort. Så att vi slipper något.
Ja, nej, jag är helt inne med det där. Fast jag tror att matchen mot Fiorentina har gjort det otroligt bra. Även de spelar en form av trebackslinje med 3-5-2 eller 3-4-2. Och det är... Jag tror att alltså, Montella har precis som du säger fått till en ruskigt bra start. Man har fått med sig hela truppen i en ny trupp. Man tänkte ändå att de ska behöva lite mer tid och bli samspelta. Men han har ändå fått det att funka relativt eller ganska bra eller väldigt bra till och med. Och Jovetic, han är en profet absolut. Men han kan även vara en förbannelse. Alltså när han inte löper, när han står still och han blir lite för stor för världen. Och står omkring och joggar som nu sena på Parma. När han verkligen inte är imponerande utan han gick omkring och lallade lite grann. Eller väldigt mycket stora delar av den matchen. Där mot Inter kommer han inte göra det. På San Siro så kommer han bring his A-game som man säger. Och det kommer även Inter göra. För då man är fullt medveten om att alltså den koncentrationen som laget har när de möter Fiorentina. Är en helt annan koncentration än vad laget har när de möter Siena. Tyvärr. Och... Det kommer göra resultera i att jag tror inte Inter kommer, alltså beroende på hur, delvis beroende på hur det går mot Evo. Men framförallt så tror jag att laget kommer vara koncentrerat från dag ett. Och där tror jag att Stramaccioni är faktiskt ganska bra. Och få dem att liksom haja till. Så att jag tror inte, jag tror faktiskt att vi kan slå Fiorentina. Jag tror faktiskt det. För att...
De brukar ha jättesvårt på San Siro. Jag kommer ihåg när den senaste... när Fiorentina senast vann på San Siro, men det är alltså...
Jo, men det var ju i våras nu när Amauri gjorde, skickade ligaguldet till Juventus.
Jag menar mot Inter.
Ja, du menar så, ja.
Men i mina. Nej, men om vi kollar upp en gammal god fakta- och statistikartikel skriven av Kuitin, så skriver han inför Inters bortamatch mot Fiorentina förra säsongen att Fiorentina inte har besegrat Inter sedan 2006 och då var det på Franchi. Jag tror att den statistiken gällande Inter-Fiorentina, det vill säga på när vi har hemmaplan, går väldigt mycket längre tillbaka. Men med tanke på att Siena besegrade inte för första gången någonsin på San Siro heller, så tar jag inte det som en gott omen, utan att det känns bara mer och mer som att det är ett sånt år när alla ska komma och bryta sina sviter mot Inter.
Det känns ju inte så trevligt att höra alls då. Men om vi då ska tippa ett litet resultat även där, för bara för sakens skull helt enkelt. Så vad säger ni, Nima?
Jag tror faktiskt att vi tar två segrar den här veckan. Jag gör det. Jag tror att de är pressade. Och inte när de är pressade, de brukar faktiskt leverera ganska bra resultat. Och jag tror att det blir en knapp seger mot Fiorentina. Jag tror definitivt att jobbet inte gör mål. Men jag tror att vi vinner nog med 3-2. Jag tror det blir en väldigt bra och sevärd match, men att inte ändå drar det längsta så.
Och Sia?
Jag vet inte, Nima verkar ju ha läst mina tankar inför den här podcasten och säger det som jag tänker. Men jag tror på en välspelad match med två lag som vill anfalla, som vill skapa chanser, som bjuder på fin fotboll. Sen så tror jag på att Inter får en straff mot Fiorentina och att Milito gör mål i matchen. Mer än så säger jag inte. Jag vill Vi får se vad som händer helt enkelt.
Vågar inte tippa mer helt enkelt.
Nej, jag hade rätt en gång och sen aldrig mer.
Då säger jag själv ett stadigt 2-1 till Inter och ett avgörande mål på hörna av vår alldeles egen Andrew Frogley, Andrea Ranocchia. I och med det så går vi vidare till nästa punkt i programmet som kallas veckans Moratti och veckans Modgi. Där jag är ganska säker på att jag har bett Sia att ta veckans Moratti, vilket då är något bra som har hänt i Intervärlden.
Nu så har du faktiskt fel.
Vi får ta om
det. Jag ber om ursäkt. Då byter vi. Då tar Nima veckans Moratti såklart.
Ja, det är så. Det är inte lätt när det är svårt, som man säger i Göteborg. Nej, veckans Moratti tycker jag är faktiskt dels Kurva Nords banderoll där de hyllar de 96 döda i Hillsborough. Den här rapporten som kom har verkligen skakat om hela fotbollsvärlden. Och verkligen, det är där fotbollsvärlden verkligen visat sig från sin finaste sida. När liksom stöd, liksom det som är Everton och när Everton spelar hemma så kommer det ut en pojke och en flicka i en Everton-tröja och en Liverpool-tröja med siffrorna 9 och 6 på ryggen. Och så har man en tyst minut. Och nu även hade Kurva Norden en banderoll där man hyllade de döda. Och även Manchester United Liverpool i helgen var väldigt, det var väldigt fint, alltså det var väldigt känslomässigt. För jag tror det är svårt för folk att förstå som är kanske lite yngre och inte har varit i England hur djupa sår det här Hillsborough-katastrofen har satt. För att där har man verkligen smutskastat från myndigheter och media och smutskastat de som har varit brottsoffer. Och det vet vi ju nu. Nu har ju den riktiga sanningen kommit fram. Och därför tycker jag det är väldigt, väldigt skönt och väldigt fint att se att två klubbar som verkligen hatar varandra, som United och Liverpool, ändå kan någonstans enas kring detta. Och liksom innan matchen när man ser Gibbs och liksom släpper ut ballonger och Bobby Charlton är det som ger en ros till Ian Rush och alltså det är väldigt fint det. Och sen trots att United-fansen gör bort sig och sjunger om att ni är alltid offer och ni mördar och lite, så går United ändå ut på sin hemsida och säger att det här är helt åt helvete. Och det tycker jag är väldigt fint. Det är en väldigt, väldigt fin del av det här visar sig fotbollsvärlden på sin finaste sida. Och det tycker jag är då veckans Moratti.
Definitivt. Mycket vackert. Och då går vi självklart till Sia som har veckans Modgi. Klara.
Veckans Modgi. Ja, egentligen så hade jag ju tänkt veckans Modgi som Inter efter en bedrövlig förlust. Men jag gillar inte att nämna Modgi i samband med Inter. Så veckans Modgi den här veckan är ingen mindre än Cagliaris skogstokiga president Massimo Cellino. Ni alla vet kanske att Cagliari Roma sköts upp och att Roma sedermera tilldelades vinsten med 0-3. Zdenek Zeman intervjuades om det här och han sa att det har inte varit svårt för oss. Liksom. Det svåra har varit för oss att förklara för de utländska spelarna vad det är som hände. Och det som hände då är att Cagliaris arena, den renoveras och myndigheterna har då den alltså myndigheterna har stängt läktarna av säkerhetsskäl. Att för att folk inte ska riskera att dö när de går in på arenan. Och Thomas Wilbacher förklarade i dagens Eurotalk att det är borgmästaren som har tagit det här beslutet och han är rätt ung, den här borgmästaren. Cellino ser honom som en liten snorvalp och då tar han saken i egna händer och bjuder in alla supportrar att komma till matchen. Cellino anser alltså att det är säkert att gå på arenan även fast myndigheterna har bestämt att det inte är så. Därför så riskerar han alltså supportrars liv med att bjuda in dem till arenan. Och ja, det här är ju då veckans moddje. Jag menar att jag tycker att det säger sig själv. Alltså, det är så skrattretande.
I tider av Hillborough-katastrof,
ja, men eller hur?
Snack, så tar Celino saken i egna händer och riskerar ytterligare en likadan katastrof, mer eller mindre.
Ja, alltså, det står så här. Cagliari Calcio, representerad av president Massimo Celino och alla som jobbar för klubben, kan inte längre se en framtid på grund av byråkrati och intresse från myndigheterna. Vi bjuder in alla fans som köpt biljett eller har säsongskort att komma till arenan och se Cagliari Roma. Alltså, vem gör så här? Vem gör så här? Alltså, jag tror det här nog är den mest solklara vinnaren någonsin av veckans Moji. Om inte den gode Moji himself börjar snacka igen.
Ja, men då ska det självklart noteras att det här är världshistoriens första veckans Moji. Så ja, vi tar det med en fet nypa salt, för mer sjuka grejer lär hända. Men vi tänkte...
Är inte så gammal, men Samparini har väl några veckor till på sig att utmana Chiellino om den posten. Så.
Det tvivlar jag inte en sekund på. Därför tänkte vi nu gå vidare med lite läsarfrågor så som ni har ställt på Facebook. Och vi går direkt upp på mycket frågor om Christian Kivo och varför han har fått så stort förtroende från ganska många tränare som vi har haft. Och om Nima känner för att börja kommentera det.
Det är jag inte alls förvånad. Alltså man får komma över Christian Kivo, även om han är ganska sakta. Han ser lite lönnfet och ganska trött ut på en fotbollsplan. Så är det en väldigt, väldigt skicklig fotbollsspelare. Som det är bara att kolla på klubbarna han har representerat. Det är bara att kolla på tränarna som har trott på honom. Jag menar, han är väldigt spelintelligent. Han börjar ju som en anfallare egentligen i början av sin karriär. När han kommer till Ajax. Han har en otroligt bra vänsterfot. Som vi kanske inte har fått se lika mycket i Inter som de har fått se i Ajax och i Roma och så vidare. Men han är väldigt skicklig och han är väldigt bra. Han läser spelet väldigt bra, så mittback tror jag han kommer verkligen till sin rätt. För att där kan han liksom, där tar det lite längre tid för honom. Han är bra som mittback om han får hjälp av laget så som han fick under Mourinho. Om han ska vara ensam en mot en och stå mot Robben eller Gareth Bale, så som Mike Conn fick, så som Benitez skulle spela, då fallerar ju det hela. Liksom. Då framstår han ju fram som en rundningskona. Men det är en väldigt spelskicklig mittback som ifall han spelar i en backlinje och i ett lag som spelar kompakt och ett lagförsvarsspel som är ett samspel, då är han faktiskt väldigt bra. Och det är Mourinho tyckte det, många andra tycker det och nu. Men Mourinho vill ju även riktigt rykten om att han vill ha något i Real Madrid och så vidare. Så, nej, jag är inte alls förvånad att så många tränare har så förtroende för honom. För det är en bra fotbollsspelare i grund och botten.
Sia, någonting att tillägga om Christian Kivo?
Som frågan är, så är det ju varför han får så stort förtroende för varje tränare. Och det tycker jag bevisar om folk har tvivlat på att alla tränare som ser de här spelarna träna varje dag, som ser hur de är disciplinerade, som ser vilka som förstår övningarna. Alla de här tränarna, de är inte dumma i huvudet. Alltså vi snackar allt från Mancini till Mourinho till Gasperini till Benitez till Leonardo. Vi snackar till och med Stramaccioni har väntat på att få tillbaka Kivu. Han har en spelintelligens som många tränare talar gott om. Och det som är synd för Kivu är att han många gånger ofta hamnar i skuggan av Cambiasso. Många tränare nämner liksom Cambiasso som en tränare på plan. Kivu tror jag är exakt samma sak, bara att han är med i backlinjen och att han kanske inte har alltså, vem har samma spelintelligens som Cambiasso? Ingen. Och sen så är han spelskicklig. Han är spelskicklig och jag tycker också det här är ett typiskt exempel på en spelare som får för mycket skit. Kivu är en spelare som gör bort sig en match på, låt oss säga, minst fem. Och det överskuggar allt bra han har gjort. Det överskuggar att Kivu har ärat den här tröjan en väldigt lång tid. Det överskuggar att Kivu, där bland annat Julius Caesar inte valde att gå ner i lön, gick ner i lön för att stanna och för att fortsätta representera Inter. Och jag tycker att han förtjänar mer respekt för det. Och jag tycker att han har kunnat spela vänsterback, mittback, defensiv mittfältare. Allt det här bevisar varför tränarna gillar honom. Och det är helt enkelt för att han har klass och att han kan spela på många olika positioner. Och i den moderna fotboll som vi har diskuterat, att man vill ha lag som kan skifta formationer, är det också extremt viktigt att ha spelare som kan anpassa sig i olika formationer. Sen så ska man inte glömma att när Inter köpte Kivu så var både Milan och Real Madrid intresserade av honom. Det där är en rätt intressant historia om hur Inter gav agenterna ett högre arvode än de andra klubbarna och på så sätt fick spela. Men det är en annan historia som vi kan ta en annan.
Det känns som att historien om familjen Beccali behöver nog ett helt podcast att handla om dem. Och Beccali är då Kivus agenten. Ja.
Definitivt den frågan då ställd av Christian Elia. Vi tänkte ta en sista läsarfråga innan det är dags att knyta ihop den här blåsvarta säcken. Och den ställs av Martin Nyholm, som klurar på om Inter verkligen blir bättre av att ta med Stankovic. Och om han är värd i sin plats i laget och om Stramaccioni gör rätt med sin trebackslinje. Så om Nima börjar kommentera Stankovic.
Ja, man börjar.
Stankovic, ja alltså, det som gör att Stankovic faktiskt borde ta en plats eller faktiskt välkommen tillbaka i Inter är ju flera aspekter. Dels är han en spelartyp som vi i dagsläget saknar i truppen. Vi har inte den typen av regista i laget. Det har vi faktiskt inte. Och frågan är om man kan skola om Rick Alvarez ner dit eller inte, men det kommer ju ändå ta tid. Vi har ingen naturlig spelare i den positionen och därför så har vi ingen med den egenskapen och Stankovic är ju den typen av spelare och därför så är han ju givetvis bara på de grunderna ett välkommet tillskott. Däremot, sen så är Stankovic så mycket mer än så och om Kivu har ärat tröjan så vet jag inte riktigt vad man ska säga att Stankovic har gjort. Alltså, det är en kille som brinner för Inter på ett sånt sätt som alltså, det är nog inte många i dagens trupp förutom Javi Zanetti och Cambiasso kanske som brinner och älskar Inter så intensivt som det en Stankovic gör. Alltså, man ska komma ihåg att han när Mourinho tog över så sa han i början att jag antydde han att Stankovic kanske skulle få lämna. Och sedan så hade han ett möte med Stankovic och han sa nej men då jag vill satsa på det och de pratade taktiskt och Stankovic sa att han är beredd att göra vad som helst för att stanna. Och då så lovade Mourinho honom att han skulle få stanna och sedan så ringer så utsätts han för ett litet elakt, eller elakt, det är ett skämt när ett radioprogram ringer till honom och låtsas vara Moratti och säger att han ska sälja honom varpå Jan Stankovic bryter ihop och börjar gråta. Alltså Stankovic älskar Inter och han brinner för tröjan men problemet är ju det att han, alltså, han har ju inte blivit snabbare och i fjol och även året innan dess, så, alltså att se en fotbollsspelare springa omkring på plan efter 25 minuter och ha håll, alltså det ser faktiskt inte bra ut. Så att Stankovic är ju inte en långsiktig lösning, men sista 20-25 i en match där inte vill behålla bollen inom laget eller kanske en halvlek mot ett sämre motstånd, Absolut, där har han fortfarande en roll att spela. Och även, liksom vid sidan av plan, för sin kärlek kring klubben. Det tycker jag.
Så då kör vi helt enkelt ett rakt ja eller nej. Sia, gör Stramation rätt att använda en trebackslinje?
Men vänta nu, jag måste fan få diskutera Stankovic, för jag håller faktiskt inte med Nina om att han ska...
Ja, nu blir det catfight här. Sia om Stankovic.
Absolut inte catfight, absolut inte catfight. Jag är bara av den mening att Inter i avsaknaden av folk som kan slå passningar direkt upp i banan är i väldigt stort behov av en som Stankovic. Han är långsam, han kommer bli ifrånsprungen, men han är en ledare som vi ibland saknar. Och enligt mig, det finns ingen på mittfältet som har hans passningsfot. Gargano, ingen bra passningsspelare. Cambiasso är inte den bästa passningsspelaren. Guarin har inte ens kunnat slå en 5 meters sidledspassning rätt de senaste matcherna. Inter, tyvärr måste jag faktiskt säga, behöver Stankovic passningsfot i en position framför backlinjen. För att det kan snabba upp och ge oss ett till hot i spelet. Vi får även ett till hot om han... Alltså hade, jag tror att om Stankovic hade fått skjuta så många skott som Schneider fått, så hade ju en sprängt krysset mot Siena. Vi behöver också hans hjärta och hans glöd på planen. Han är en sån spelare som alla lag behöver ha. En som kan... Du vet, när det börjar gå lite illa så... kan han börja ryta till lite. Eller om motståndarna spelar riktigt fult och kapar våra spelare hela tiden, då är han den som står upp för sina lagkamrater och visar att det här är fan inte ni möter. Det kommer göra ont om ni ska hålla på så här. Stankovic har han är en spelartyp som saknas tyvärr. Och där vi borde ha kunnat fixa in någon som kan axla det där när Thiago Motta lämnade. Tyvärr så trodde ju många av oss att Guarin skulle vara en bättre passningsspelare och på så sätt bli Thiago Mottas raka ersättare. Men han är ju inte det. Tyvärr. Inter behöver Stankovic. Jag tror att han kan tillföra något. Om Cambiasso fortfarande kan tillföra något för mig, så tycker jag att Stankovic också kan göra det. Och om vi hoppar över på trebackslinjen så säger jag för stunden att ja, det är rätt. Det är rätt för att vi behöver hitta en formation som vi kan bli trygga i och för att det passar det spelarmaterial vi har. Kanske det enda negativa jag kan se på förhand, det är att vi, de väldigt många offensiva mittfältare vi har i truppen, inte får någon plats. Jag hoppas på att Palacios snart är tillbaka så att vi kan variera den här trebackslinjens alltså uppställning till en 3-4-1-2 där vi har Schneider bakom Milito och Palacio.
Tja.
Yes.
Vadå, inte håller med mig? Du säger att du inte håller med mig, sen upprepar du allting jag säger.
Du säger att Stankovic kan spela 20 sista 20. Jag menar att Stankovic...
Ja, men jag förklarar ju alltid det, att han har hjärta, han brinner för tröjan, men att han håller inte ren, vad heter det, konditionsmässigt.
Ja, och jag tycker att han kan göra det.
Så Nima, trebackslinje, ja eller nej?
Jag tycker absolut att vi ska kunna köra en trebackslinje. Det här är inte så mycket trebackslinjen i sig, utan det är hur resten av laget blir formerat. 3-4-3, nej tack. För där har vi inte... Där skulle Schneider och resten av våra spelare... Vi har inte spelare till det. Men 3-4-2-1. Och från vad jag har läst så vill ju Stramaccioni fortsätter spela med Cassano och Schneider bakom Milito. Och då tycker jag att det är klockrent med 3-4-2-1. För då kan han frigöra de här yttrarna, ytterbackarna, Pereira, Nagatomo, Zanetti, som får springa upp och ner där. Och som vi diskuterade tidigare, att vi har en mittback som kan stöta och ändå inte vara orolig för att släppa för mycket ytor bakom sig. Och även mittfält som funkar. Så jag tror att 3-4-2-1 kan faktiskt funka ganska bra. Även om jag givetvis hade mycket hellre velat se 4-3-2-1 och sin Julian-formation som hade fungerat. Och jag är helt med Sia i det han säger tidigare, att Joel Obi hade varit perfekt i den positionen som Pereira har fått spela på mittfältet. Det vill säga till vänster i min Metsala-position. Så att nej, jag säger give it a try. Men om det inte skulle funka så... Alltså jag skulle hellre se att vi spelade med en trebacklinje mot Fiorentina på söndag. Men nu mot Kevo så tycker jag vi ska köra vidare på Djurgårdens formationen. Jag tror inte vi behöver säkra så mycket bakåt mot Kevo.
Och med de orden så väljer jag att tacka Nima och Sia för att de har tagit sig tid att sitta och shoot the shit här med mig på en tisdagskväll. Och vi säger såklart att nästa vecka återkommer Mondo Nerazzurro, samma tid på onsdagar. Och tills dess så följ Semprinter på hemsidan, på Facebook, på Twitter, på Instagram, på varenda position, plats, webbsite som du kan möjligtvis komma på. Arrivederci och Forza Inter.
Mondo Nerazzurro, 100% Inter, 100% av tiden, endast på sempreinter.com.